Så, god morgon och välkomna också ni som lyssnar via internet. Återigen, med risk för att jag repeterar mig själv, men ville bara nämna här att jag har varit iväg då på den här konferensen i Lviv, och det var ingen jättestor konferens som man jämförde med Baltimore eller med Budapest och så vidare. Utan vi kan väl säga att storleken på den var kanske ungefär som Finland, Kiljava var. Kanske inte ens det, men cirka 200, 200-300 kanske möjligen. Men en helt fantastisk tid, och jag vet inte hur det är med er, men för mig är det så liksom att det tar ofta några dagar innan liksom jag ens kommer till en plats där jag kan riktigt lyssna. Så den andra halvan var bättre för mig än den första halvan. Liksom på något sätt så började jag liksom att kunna fokusera mera, och sen var det som att varenda ord som sades bara wow. Så, ingenting. Tänkte bara nämna här kort några tankar, och på ett sätt så skulle det vara väldigt lätt att predika kanske 10 budskap här baserat bara på tankar som jag fick under den här tiden. Men det tänker jag inte göra, utan jag har några tankar här, och jag kommer naturligtvis att försöka att få in dem i det jag säger. Men jag skulle vilja be en sak, och jag har gjort det här förut, och någon säger ja, vi vet. Men smörjelsen har att göra med pastorn, förberedelsen och så vidare. Men den har också väldigt, väldigt mycket att göra med vår förväntning. Jag hade ett litet samtal med en person just angående detta. Har jag ingen förväntan på att Gud ska tala, då kommer budskapet att gå in här och ut där, eller tvärtom. Eller det går rakt över huvudet. Har jag en förväntan på Gud, då spelar det ingen roll. Då kan femåringen komma upp och säga ett litet ord till mig, och det säger bara pang. Den helige ande tar de här orden liksom bara wow. Och jag går därifrån helt förändrad och förvandlad. Det är så det fungerar. Så att den smörjelse som Bibeln talar om, som bryter oket, den har så oerhört mycket att göra med vår personliga förväntan. Förberedelse i tankarna, förberedelse i hjärtat, förberedelse i bön. Och jag kan säga så här bara enkelt, att många gånger, säger inte alltid, men många gånger så är det lättare att predika på söndagsmorgnarna än vad det är på onsdagskvällarna. Därför att vad är det på onsdagarna? Folk kommer direkt utifrån, direkt från arbetsplatser, direkt från världen, från allt kosmiskt oljud som finns där ute. Och det kan vara väldigt svårt liksom att landa och kunna ta emot. Men söndagsmorgnar uppenbarligen är lite annorlunda. Och vi vill ta vara på detta, verkligen möjligheten att höra Gud, att höra hans tilltal. Därför att vi kan det, och vi får det, och det är Guds vilja att vi ska höra från honom. Det är inte hans vilja att jag ska komma hit, lyssna lite grann, säga ja, det var ju trevligt, sen gå härifrån och jag får en fråga om några timmar eller imorgon och jag har inte en aning om vad budskapet handlar om. Och någon säger, men det gäller bara dig liksom. Nej, jag tror vi alla kan vara där ibland. Jag är där ibland liksom. Någon säger, vad handlar budskapet om? Ja, kan det ha varit om Gud? Ja, Jesus tror jag var nämnt också. Så ni ser liksom att det är så lätt. Och en anledning till att, tror jag, som att just med pastor Stevens, det här att han tog det här initiativet för många år sedan, att ha eftersnack eller rapp som vi kallar det för. Det är just den här anledningen att vi ska fortsätta att tala om det som vi har lärt oss. Därför att när vi hörde igen, när vi hörde från lite olika vinklar, det, och jag rekommenderar alltid folk att om jag hör ett budskap, att ta lite anteckningar. Det behöver inte vara mycket, men några stolpar, någonting som jag sen kan gå tillbaks och kanske tänka på, meditera över. Och sedan kanske jag har någon i mina tankar att den personen var inte på mötet. De jobbade, de var sjuka, de var bortresta. Eller de kanske inte har varit i kyrkan på ett tag av någon anledning. Kanske jag kan ringa till dem och bara i några korta tankar, eller genom några korta tankar, ge dem det som budskapet handlar om. Och jag tänker på en sån här konferens. Jag gissar på att det kanske var 200 människor. Ungefär. Det är svårt att, jag räknade inte stolarna, men runt 200. Och jag tänkte just på liksom hur de i sin tur är representanter för så många andra. En väldigt stor del av dem var och är pastorer och ledare. Men även om man inte är det, så har man ju en sfär av inflytande, eller hur? Vi träffar ju människor på våra arbetsplatser, vi träffar människor i våra skolor, vi träffar familjemedlemmar och vi träffar dem i församlingen som kanske inte kunde åka. Och vi har en möjlighet att ge det vidare. Så de här 200, låt säga att varje person har ett inflytande över 5 stycken personer utöver det. Ett telefonsamtal, träffa några i något sammanhang, vad det kan vara. Helt plötsligt blir de 200 1000 personer. Och de i sin tur talar vidare. Så att det är det vi vill. Vi vill att ordet liksom inte stannar innanför de här 4 väggarna, utan att det verkligen går ut. Och nu vet jag att det sker också givetvis via internet. Och det tackar vi Gud för. Jag har ingen aning om vilka träffar, bokstavligen och bildligt talat, som finns där ute, där människor hör evangelium. Och vi får mer och mer rapporter om människor, inte minst i muslimvärlden, inte minst i länder som är stängda, att man har hört evangelium via internet. Och man dyker upp, man wow. Det är fantastiskt. Så det är otroligt att se den här påverkan som Guds ord har. Jag tänkte nämna några saker här. Och jag vill att vi börjar med att läsa Lukas 19. Och jag tror faktiskt att det får bli den vers som vi lutar oss på. Kommer naturligtvis att citera en hel del andra versar, men det gör vi i så fall spontant. Vi kanske läser någonting mer, men vi börjar med att läsa Lukas 19 och vers 37 till och med 40. Så Lukas 19, verserna 37 till 40. Då han, det vill säga Jesus, då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Tänk er liksom lärjungarna där liksom, de bara hoppar och skuttar och dansar och liksom bara, wow, det här är fantastiskt liksom. Han är mitt ibland oss. Och vers 38. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himmelen och ära i höjden. De där verserna, eller de där orden, känner vi igen delvis från jultiden, eller hur? Vi citerar dem ofta. Men vers 39. Då fanns det några fariser i folkmassan. De sade till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Och jag tänker på det här liksom, att här har vi en skara människor som jublar. De tackar Gud, de prisar Gud liksom, det är någonting fantastiskt. Och så har vi de här människorna, fariserna, som var dåtidens bibellärare. Det var ju de som sökte skrifterna, forskade i skrifterna och trodde och hoppades att Messias snart skulle komma. Och han kom och han var mitt ibland dem. Men istället för att ta till sig honom, tro på honom, så är de jättesura. Och de liksom bara... Och sen helt plötsligt så säger de bara: mästare, säg åt dem att vara tysta. Liksom, vad är det för... Liksom, det är ju ingen respekt. Jag menar, är man troende, då är man ju allvarlig. Då är man ju seriös. Liksom. Då visar man inte mycket glädje. Pastor Kjalle berättade en historia. Han hade varit i en kyrka någonstans i Östeuropa. Och jag tror faktiskt att det var en baptistkyrka. Och han, jag vet inte hur han hade kommit dit, men han hade i alla fall varit där. Och vem som hade bjudit in honom och så vidare, jag vet inte. Men han sa: jag har aldrig i mitt liv sett något liknande. Alla kvinnor hade såna här hucklen på sig. Och det var mest kvinnor, männen vet jag inte vad de hade. Och han sa, han predikade kanske 30-40 minuter. Ingen sa ett ord. Alla bara sa så. Men ingen rörde en min. Ingen sa någonting. Och han sa, jag gick därifrån. Han sa, jag vet inte än idag. Var det någon som hörde mig? Var det någon som brydde sig? Var det någon som liksom... Och de bara... Och det var ungefär samma bild här. Fariserna liksom. Vem är denne man som får människor så glada och så lyckliga, som hoppar och jublar och prisar Gud? Nej, absolut inte. Och då säger Jesus någonting väldigt intressant till dem. Han nästan ger dem ett alternativ. Han säger så här. Han svarade: jag säger er, om de tiger, det vill säga lärjungarna, kommer stenarna att ropa. Så han säger, ni har ett val. Antingen så låter ni dem tala, eller så säger jag åt dem att vara tysta. Men då får ni räkna med att stenarna börjar ropa istället. Vilket vill ni helst? Med andra ord, det finns inget sätt att stoppa Gud. Och vi läser om hur i Saltaren, hur himlarna proklamerar hans storhet, hans underbara skapelsekraft. Vi läser om detta. Och vi vet att vi alla kan se, vi kan alla förstå. För er som var med på skapelseseminariet, de här männen som delade där, de var inte pastorer, de var inte predikanter, de var inte evangelister, de var inte bibellärare i första hand. De var bara experter på olika områden i livet. Och de berättade med sin utgångspunkt då som kristna och som bibeltroende sådana. Man berättade bara liksom om sina områden och hur allt de ser, allt de upptäcker och finner, det pekar i samma riktning. Det pekar mot en skapare. Det pekar mot att den här världen inte är en slump. Det pekar mot att det finns en tanke bakom allting. Och om den som då hade den här tanken och har satt eller skapat den här världen, om vi då vet att den, nu säger jag den, Gud har är kärlek, han älskar oss, han har en personlig plan för oss, ja, då blir det ju helt enkelt någonting fantastiskt. Och hade vi varit där så skulle vi vilja stämma in i lärjungarnas jubelrop liksom: Messias är mitt ibland oss. Men ändå fanns det någon där. Liksom, vad är det här för någonting? Någon kommer och rör upp vår tillvaro. Någon kommer och skakar om. Nej, det går inte. Men de varga. Och jag vet inte, men jag tänker mig Jesus lite sådär lagom sarkastisk. Liksom, okej, jag kan gärna säga åt dem. Men då kommer stenarna att ropa. Och när vi säger detta, så vet vi att när Jesus sa detta så menade han vad han sa. Vi letar inte efter någon sån här allegorisk förklaring, det vill säga en andlig förklaring att stenarna talar säkert om det eller det eller det. Han menade bara att Gud är mäktig att få vad som helst i denna skapelse att ropa ut de goda nyheterna. Men vi kan ta till oss de här tankarna och tillämpa dem på ett sätt där vi kan se någonting mera, någonting annorlunda. Och det är det jag vill göra idag. Jag vill tala om de levande stenarna som förbereds för att ropa ut. De levande stenarna, och vilka är de? Det är vi. Som förbereds för att ropa ut. Och någon tänker, det här låter nästan som förra onsdagens möte. Eller inte förra onsdagen, för då var det pastor Peter som delade. Men för 2 veckor sedan, när jag talade om hur det fanns ett sånt här stenbrott som var under Jerusalem. Och där förbereddes stenarna. Så att när de kom därifrån så var de redan färdiga. Så när man satte dem i tempelbyggnaden, då passade de perfekt. Och det står att man hörde inte någonting. Därför att allt hamrande, allt mejslande, alla verktyg som användes för att göra stenarna exakt så stora så att de passade perfekt in i templet. Det gjordes i underjorden. Det fanns det här liksom underjordiska stenbrottet eller verkstaden. Och det är egentligen en bild av oss. Att vi förbereds i det tysta. Vi kommer till församlingen. Tyvärr finns det några tomma stolar här, men de flesta är fyllda. Och vi sitter ner och vi passar in. Varför? Därför att Gud har förberett oss. Vi vet inte oftast vad andra har gått igenom i sina liv. Kanske redan igår, kanske för 10 år sedan eller 100 år sedan, om det är någon som är så gammal. Vi vet inte, men vi vet att vi är förberedda. Gud har gjort verket. Han verkar i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra liv. Förbereder oss så att vi ska passa in i detta levande tempel som Bibeln beskriver oss som. Så jag vill tala om några levande stenar. Och den första levande stenen som vi ska tala om, det är hörnstenen. Hörnstenen. Hörnstenen läser vi om i Efesierbrevets 2 kapitel och den 20:e versen. I Efesierbrevet 2:20, hörnstenen. Idag använder man lite andra metoder när man bygger hus. Men på den tiden var det så att den första stenen som lades, som skulle bli en byggnad, den var väldigt viktig. Därför att allt annat som byggdes på denna hörnsten, om hörnstenen låg fel så blev byggnaden sned. Och därför så var hörnstenen absolut, den skulle ha de rätta måtten, den skulle ha den rätta vattringen, alltså hur den låg i förhållande till allting. Och var hörnstenen rätt, då kunde man bygga på denna sten och man visste att byggnaden skulle bli också rätt och stabil. Och det är intressant att se hur det här fungerar, därför att vi vet att om vi lägger den här hörnstenen fel, jag har berättat den här illustrationen många gånger, men jag älskar den på något sätt, med den här mannen som en del av er känner som var med i kyrkan i Baltimore tidigare, som hade det här företaget som jobbade med laser. Han borrade hål med laser. Och han var delaktig i de här projekten när man åkte till månen. Och han sa så här att 1 millimeter fel på jorden betyder 10 000-tals kilometer fel när raketen kommer till månen. Så när vi tänker liksom vi bara sopar under mattan, det spelar ingen roll, liksom, det är bara millimeter. eller en tiondels millimeter, det spelar väl ingen roll. Men på grund av att det var fel i början med den lilla vinklingen, ja, det blir allting helt fel när raketen når sin destination. Och det är en fantastisk bild av att visa, det spelar väl ingen roll liksom vilken lära vi har, vad vi tror på. Men om vi lägger en felaktig grund, då kommer hela byggnaden att bli fel. Då kommer hela byggnaden att bli sned. Det är därför som vi anser de här sakerna vara så viktiga. Det är därför som Jesus Kristus är hörnstenen. Därför att om vi försöker att bygga på någonting annat än honom, någonting annat än hans korsdöd, någonting annat än hans lära och apostlarnas läror som han undervisade under sitt jordeliv, om vi bygger på någonting annat, då blir hela byggnaden fel. Och jag tänker på hur många kristna idag har en helt annan grundsten eller hörnsten. Man har ersatt Jesus med humanistiska principer. Man har ersatt honom med vad som helst. Och därför blir allting fel. Han är hörnstenen. Han är grunden. Och det är därför som vi är hemma hos Sabos på fredagskvällarna och lyssnar på de här bibelskolekurserna som heter Foundations, eller Foundation. Gammal undervisning med pastor Stevens, helt underbar. Och det är många grejer där liksom vi säger bara, wow, liksom att, jag menar, vi säger, ja, men jag lyssnade ju på honom, jag kan säga, jag satt ju där 22 år sedan, det här från 1990, då var jag där och gick i bibelskola, så jag säger, ja, jag kommer ihåg när han sa det, jag kommer ihåg när han sa det, ja, det gör jag naturligtvis inte, men visst, det finns saker jag kommer ihåg, men vi vet ingenting så som vi borde veta det i första Korintherbrevet 8:1. Så vi bygger på den rätta grunden. Och det finns bara en grund, säger aposteln Paulus i första Korintherbrevet 3 och verserna 9 och 10. Han säger den grunden är Jesus Kristus. Vi alla, inklusive mig själv, aposteln Paulus, bygger vidare på den grunden. Så vi har en hörnsten. Och jag tänker på hur det finns en sån oerhörd, ett sånt oerhört motstånd till vissa saker. Har ni tänkt på det ibland? Liksom att det är som att allting är okej. Okay. Vad Kjalle nämnde om en grej, jag bara nämnde som en parentes nu. Men han talade just om i USA hur man har börjat att pusha nu att i skolorna så ska alla lära sig vad det innebär att leva som en muslim. Och man har bakat in det i program, man ska klä sig som en muslim, man ska liksom göra alla de här grejerna. Men vilka är det som står bakom det här? Det är inte muslimerna själva, det är liberalerna, det är humanisterna. Det är de som säger att vi ska leva, och jag vet inte hur bevandrade ni är i sådana här grejer. Men om ni tittar på vad svenska humanister tror på, och om ni tittar på vad muslimer tror på, så är det den exakta totala motsatsen. Hur kan dessa grupper finna varandra och ha en gemensam agenda? Varför? Därför de har en sak gemensamt. De gillar inte hörnstenen. De gillar inte Jesus Kristus. Kommer ni ihåg när Jesus stod inför Herodes och Pilatus? Pilatus var delegerad av Rom. Han var direkt under kejsaren. En representant för Rom. Herodes, vad var han? Jo, han var en slags lydkonung. Han hade liksom det här området. Han var kung, men det var kejsaren som så att säga hade sista ordet. Och det står att de kom inte överens. Herodes och Pilatus kom inte överens. Men det står att från den dagen kom de överens. Varför? Då hade de helt plötsligt någonting gemensamt. De gillade inte Jesus. Det är intressant. Så humanisterna och muslimerna finner varandra. Därför att de gillar inte hörnstenen. De vill lägga en annan hörnsten där. En del vill lägga Mohammed där. En del vill lägga humanismen. Liksom människan själv. Det vi har kommit fram till. Det blir en bra hörnsten. Men det går inte att bygga på dessa ting.
Och jag tänker på det som vi hörde Martin med flera förra Theodor när vi var och lyssnade på det här skapelseseminariet. Och arkeologerna har varit där, eller i det här fallet en person, men även andra har varit och gjort samma sak. Och de hittar saker. De hittar gigantiska förrådshus som är mörka, torra och svala. Varför har de byggts? Ja, det är någon slags gravkammare. Men de liknar ingenting vad i övrigt gravarna ser ut som där. Och man har alla möjliga förklaringar. Man går upp till en guide som leder runt och man säger att vad är det här för någonting? Och de vill inte ens svara. De blir arga. Och så finns det en pyramid som har en gigantisk mur runt omkring sig. Nästan som ett stort fängelse. Men bara en liten dörr. Men det var inget fängelse. Allt tyder på att det här var den plats där alla de här rikedomarna, pengar, guld, silver, ädla stenar, som människor kom med och betalade för att få spannmål, för att få mat. Så att de hade de här stora, gigantiska förrådshusen, precis som Josef hade fått tolka faraos dröm. 7 välbärgade år, stora goda skördar, sparade mesta av det, för det kommer 7 stycken svältår. Och vad händer? Jo, folket blir utan mat. De kommer till Egypten, de köper säd, de betalar, och de här förråden var naturligtvis förråd för säden. De här den här pyramiden då, som hade den här gigantiska muren runt sig, var naturligtvis platsen, för inga andra pyramider hade murar runt sig, där man förvarade alla de här dyrbara skatterna som folk tog med sig och betalade med. Och vi kan gå vidare och vidare och vidare med alla de här grejerna, och det finns där, och allting tyder på att Josef har levt, men och varit just den här personen som stod bakom det. Men man säger, nej, det stämmer inte med kronologin. Den kronologi som man har kommit fram till. Men att komma fram till någonting i egyptisk historia är väldigt svårt. Men man antar vissa saker. Och när man har antagit tillräckligt länge så säger man, så här är det. Och sen spikar man det. Och då säger man att, ja, men då passar det inte in det Bibeln säger. Det blir liksom glapp där på några 100 år. Så det kan inte stämma. Så därför kan det inte vara de här förrådsutrymmena. Därför kan det inte vara det här stora kassaskåpet, kallar det för. Men liksom det man förvarade. Och så vidare. Jag bara nämner lite små grejer nu. Det var mycket, mycket mer än så. Det kan inte vara det. Varför? Man bygger på en felaktig grund. Det är inte hörnstenen. Jesus Kristus kallas i Bibeln för vad då? Guds ord. Guds ord blev kött och bodde bland oss. Så med andra ord, han är grundstenen. Ordet är grundstenen. Det som står i Bibeln är sant. Och det står att Israels barn kom till Egypten. Först Josef och sedan alla bröderna. Och det står att de var där under en tid och att Gud förde dem ut därifrån. Men eftersom det inte stämmer med de som har en felaktig grund, ja, då säger man, då viftar man bort alltihop och säger, nej, men det måste liksom finnas en annan förklaring. Och där har man det här systemet. Och pastor Challe delade vid ett tillfälle om, från, tror att det är Jeremia eller möjligen Hesekiel, jag kommer inte ihåg. Han delade om hur människorna bygger sina avgudar. Och så står det så här att de här avgudarna liksom, de kan inte riktigt stå av sig själva. Så det står att de måste ta fram spikar liksom och spika fast avgudarna så att de står där. Och han talade precis om liksom hur vi har de här avgudarna, humanismen, olika idealismer, olika religioner, olika tankesätt, alla de här grejerna. Och de håller inte. Det är bara att blåsa på dem så ramlar de kul. Vi spikar fast dem. Vi spikar fast dem. Samma sak med vetenskapen. Allting talar för, allting tyder på att evolutionsteorin egentligen inte stämmer. Men Det är ingen som säger att men vi har ju fått fram så mycket bevis nu på att det inte är så, så vi måste nog faktiskt tänka om. Kanske måste börja ändra oss. Ingen säger så. Nej, man tar bara fram fler spikar och spikar fast de här teorierna och vad det nu kan vara, för att de ska stå stadigt. Och hela världen, det står i Johannes 8:44, Satan är vad då? Lögnare. Och hela världen, står det i 1 Johannes 5 kapitel, ligger i hans händer, eller det ligger i hans knä. Det är som att han har liksom hela världen i sitt knä. Och är det inte intressant att liksom de här lögnerna finns där ute? Och allting är okej. Okay. Du tycker si, du tycker så. Vad bra för dig, vad trevligt. Liksom. Jag respekterar andras åsikter. Ända tills du säger att Jesus Kristus är Guds son. Och han kom in i den här världen. Han dog för våra synder. Han blev till ett offer för oss. Vi är alla syndare. Vi är alla på väg till helvetet. Om vi inte tror på honom så är det vår slutdestination. Om vi tror på honom får vi evigt liv. Men bara genom tron på honom. Det finns ingen annan väg till Gud. Det finns ingen annan väg till himmelen. Jag är vägen, sanningen och livet, säger han i Johannes 14:6. Säg det får du se, och se hur toleranta människor är. Precis som fariserna. Varför gläds de? Varför sjunger de? Varför dansar de? Varför är de så glada? Därför att vårt system är hotat. Få ta fram spikarna, ta fram hammaren, spika fast de här avgudarna, spika fast de här ideologierna, spika fast de här religionerna, därför att det är det vi tror på. Helt fantastiskt. Jag menar, när Jesus kom in, han vände upp och ner på allting. Och det är exakt det som det står om lärjungarna. Det står att nu är de här, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och är det inte det vi vill vara? Vi vill vara kristna som vänder upp och ner på hela världen. Som sparkar omkull de här fastspikade avgudarna som människor har. Hörnstenen. Och jag tänkte också på nästa, och vi kan läsa den versen här så får vi den, men 1 Petrus 2:5. Därför vi har en hörnsten, så bygger vi vidare på den hörnstenen. Och vad är det vi bygger? Jo, det är levande stenar i det här templet. Och 1 Petrus 2:5. Ja, nu blir det andra Petrus där. Det var lite skillnad. Första Petrus var det. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Så här har vi de levande stenarna. Levande stenarna. Och i 1 Korinthierbrevet 12:27 så står det att vi är specifika lemmar i detta tempel, det vill säga Kristi kropp. Och vi tänker, vilka är de här människorna, levande stenarna? Det måste vara de rika, de utbildade, de vältaliga, de duktiga, de kända. Det är klart att det är de som är stenarna. Vi andra liksom, vi blir ju tippade på, vi blir som ett fyllnadsmaterial någonstans liksom. Men faktum är att var och en som åkallar hans namn, står det, blir frälst. Är inte det helt fantastiskt? Vi är lemmar i hans kropp. Och vi letar ibland, en annan tanke som kom fram från pastor Kende, pastorn i Budapest, han talade just om att kung Saul, som var troende, men som var en kötslig troende. När Israel blev utmanat av filisterna och de hade Goliat. Och Goliat är, om man räknar om till våra termer, ungefär 2,70 lång. Och nu tittar jag här på hur dörren ser ut och hur det ser ut över där. Så jag gissar på att vi har ungefär 2,70 till taket här. Eller kanske 3 meter nästan, men 2,70 någonting. Så stor var Goliat. Och det står om Saul att han var huvudet längre än alla andra i Israel. Och han var ungefär 2 meter. Som andra ord, jämfört med Goliat så var Saul en dvärg. Och det intressanta var att vad var det Saul ville ha? Jo, han ville ha någon som kunde matcha Goliat. Finns det någon här bland oss som är 2,70 så tittar han då och såg att alla andra var huvudet kortare än honom. Och han letade efter en Goliat. Någon som naturligt sett kunde matcha honom. Men det fanns ingen sådan. Det fanns ingen som kunde. Det finns ingen i den här världen som kan matcha politikerna och de där ute. Liksom. Det här är Satans värld. Det är inte så att vi liksom kan starta ett politisk rörelse som blir så stark så att vi tar över. Det är inte så att vi kan starta sån här mänskligt sett alternativrörelse som blir så bra och så starka så att vi tar över den här världen. Nej, vad var det han behövde? Det var inte en Goliat. Det var en David. Och vem var David? Han var en tonåring som var en herdepojke. Som inte hade någon politisk erfarenhet annat eller militärisk sådan. Han hade bara varit på fältet och haft hand om fåren. Det var han som Gud hade utvalt för att ta itu med Goliat. Det var han som hade bara den här, säger man slangbella på svenska, slingshot, någonting annat. Men ni vet de här, vad är det? Slunga. Han hade sina små 5 stenar. Och ni vet 5 stenar. 5 talar om nåd. Så han hade nåd att strida i striden. Och vi är i ett andligt liv. Och vi letar kanske efter. Finns det någon som kan matcha Goliat? Finns det någon som på ett mänskligt naturligt sätt kan stå upp mot den här världens system? Nej. Det gör inte det. Men här och var finns det en David. Här och där finns det någon som har ett hjärta efter Gud. Som har 5 små stenar. Som har nåd för situationen. Och det är de vi letar efter. Och när jag var där så var det en flicka som, jag gissar på att hon var 25 år. Och hon såg jättefin ut, jättevacker så här liksom. Och hon jobbade där och jag såg inte för hon höll på att registrera och så vidare. Och sen när hon gick upp så såg jag liksom att hon gick ungefär så här. Och sen var det någon som berättade för mig att för ett antal år sedan så blev hon överkörd med lastbil. Och hon inte bara liksom blev förvriden i kroppen så, men hon har också ofta huvudvärk och liksom hon har många olika slags problem på grund av detta. Och men liksom inte ett ord av klagan. Hon tjänade hela veckan. Hela veckan tjänade hon. Och det var så helt fantastiskt att se den här tjejen. Och jag kan gå in på detaljerna. Men hon var inte den enda. Men hon var verkligen inte en Goliat. Hon var så liten och hon var liksom så förvriden. Men hon var en David. Hon hade nåd för sin situation. Och hon var där och liksom, jag har en bild på henne här. Hon har sin kvast där och hon städade varje morgon. Jag kom tidigt en morgon och hon var där och städade liksom. Och det var så fantastiskt. En levande sten. Jag menar, i världens ögon i synnerhet. I Ukraina, som är ett ganska fattigt land, så har de inte mycket framtid naturligt. Men i vissa andra länder kanske hon skulle fått mycket hjälp och så vidare. Men det var så härligt bara att se liksom att hon hade fått nåd för sin situation. Goliat hade sina 5 stenar. Bang! Rakt i pannan på Goliat. Och han föll som en fura. Inga problem. Och jag tänker bara liksom på vad den här tjejen hade fått. Vi vet inte vad Gud gör. Vi vet att han har sitt underjordiska stenbrott. Där han formar människor. Han hade format henne. Han hade format David. Han har format oss. Mycket lidande. Mycket smärta. Mycket problem. Mycket mörker. Och så vidare. Naturligt sett. Men när vi kommer ut därifrån. Vad händer då? Jo, då sätts vi in i tempelbyggnaden. Inte ett ljud hörs. Vi passar perfekt. Vi bara liksom glider in i vår... I vår roll, i vår plats i templet, det levande templet som vi är. Och nu är jag lite entusiastisk här, så jag drar ut på tiden, men jag går vidare. Så vi har en grundsten, en hörnsten i Efesierbrevet 2:20 som är lagd, Jesus Kristus och hans lära, hans undervisning. Sen har vi de levande stenarna som talar om oss, lemmarna i Kristi kropp, i 1 Petrus 2:5. Men sen har vi också någonting som är intressant, och det är i Sakaria kapitel 4 och vers 7. Sakaria kapitel 4 och vers 7. Där finns det en man som heter Zerubabel. Zerubabel. Och det står där att de hade byggt templet. Och det var nästan färdigt. Och helt plötsligt, helt plötsligt, så är det dags för den sista stenen att läggas dit. Och i svenska bibeln översätts det faktiskt med slutstenen. I engelskan står det capstone. Men slutstenen, den sista stenen som ska läggas där. Och det står att all folket stod bara och förundrade sig över det faktum att de hade varit i fångenskap i 70 år i Babylon. De hade mirakulöst blivit ledda tillbaks till den plats dit de hade blivit, eller därifrån de hade blivit bortdrivna. Nu var de på plats. Och templen hade blivit återuppbyggt. Också totalt mirakulöst. Och nu skulle den sista stenen läggas till byggnaden. Och vad är det folket säger? Jo, de står runt omkring och de ropar nåd, nåd, nåd. De insåg att allting var nåd från början till slut. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Och vem var Zerubabel? Jo, vi läser om honom i Haggai, eller Haggai, kapitel 2 och vers 23. Där står det att han var en se hur mycket vikt jag tappat här. Ringen bara glider av hur lätt som helst. Härligt. Det gick inte för några år sedan. Han var en signetring. Och vad är en signetring? En signetring var en ring som en välbärgad man, en kung kanske, eller en fader bara kunde ge sonen eller barnet eller vad det nu kan ha varit. Och det betyder att hade jag den ringen, då hade jag lika mycket auktoritet som fadern själv, som kungen själv. Och allt jag behövde göra, det var att ta min ring och sätta ett sigill på en underskrift eller vad det var. Och det var precis som att kungen själv hade gjort det, eller den här rike mannen, vad det nu kan ha varit, en signetring. Och Jesus Kristus, den andra personen i treenigheten, blev kött. Han blev människa i Jesus. Alltså Jesus blev en människa. Och då stod det så här att den här ringen. Det står inte så om Jesus. Men det står att han har blivit given all makt i himlen och på jorden. Så han blev delegerad all makt. Fadern sa, du har all makt. Varsågod. Och samma sak var det med Zerubabel. Gud hade sagt till honom, du har all makt att göra det jag har kallat dig att göra. Vi har fått all makt att gå ut i den här världen och förkunna evangelium. Missionsbefallning. Gå ut i hela världen och undervisa människorna. Det har vi fått. rätten till, det har vi fått makten till. Så är det inte fantastiskt att Zerubabel är en bild av Kristus? Han har all makten. Kristus bär fram slutstenen. Och i Romarbrevet 11:25 står det att när den sista hedningen blir frälst, då blir den personen den sista stenen som läggs till templet. Därmed stängs eller avslutas församlingens tidsålder. Och när vi var, jag tänkte just på det här, många har varit med pastor Vladislav och vi åkte säkert taxi 10-15 gånger. Det var inte så jättelångt egentligen mellan där vi bodde och sådär, men vi hoppade in och alla de här stora männen, pastor Keplov från Moskva och pastor Vladik, liksom jag bara satt som en liten bygga där liksom, alla, var hur många som helst i bilen där som åkte iväg. Och det var så härligt liksom, för det var inte en enda gång som vi satt i en taxi utan att chauffören fick höra evangelium. Och liksom pastor Vladik bara berättade hela tiden. Varför? Jo, därför att vem vet vem som blir den sista hedningen som blir frälst. Vem vet vem som blir den sista personen som bärs fram. Nu är det andliga tempelbygget klart. Nu är Kristi kropp för dem. Nu kommer han och hämtar sin brud. Nu sker församlingens uppryckande. Och det kan vara väldigt, väldigt nära. Så vi har en hörnsten, Jesus Kristus. Vi har de levande stenarna, det är oss. Och så har vi slutstenen, som också är Jesus Kristus. Och det stämmer väldigt bra, eller hur? Därför att han är den som är alfa och omega, står det i Uppenbarelseboken 1:8. Den första bokstaven i grekiska alfabetet och den sista bokstaven i grekiska, alfa och omega. Han är allt, han är början, han är slutet. Och han är också, står det i Hebreerbrevet 12:2, att han är trons upphovsman och fullbordare. Han är både början och slutet. Han är allt. Och vi är i honom. Och nu skulle jag kunna säga mycket mera, men tiden börjar att tryta. Så jag tror vi gör så här att resten får vi tala om på eftersnacket. Men tänk bara på det här. Vi är levande stenar som är förberedda för att ropa. Fariserna sa, låt lärjungarna vara tysta. Det blir inte höra på det här snacket. Och Jesus sa, det är okej. Okay. Jag kan säga åt dem. Men då har ni bara att välja på det. Eller att stenarna börjar ropa. Bokstavliga stenar. Men profetiskt så talar han om några andra stenar. Nämligen oss. Som skulle bli upprepta. Som kommer att ropa. Som har blivit förberedda i det underjordiska stenbrottet. För att passa in i templet. Och det är mycket smärta där. Liksom, man mejslar och man hamrar och man slår. Liksom, som vi alla vet. Men när vi är färdiga. Då har vi den perfekta formen. Vi passar in. Inte en annan sten. Skulle kunna ta vår plats. I templet. Därför är vi exakt formade så. Att vi ska passa in. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. I ditt dyra namn Jesus. Amen. Vi kan ta en sång till. Och avsluta bara att titta här.